gärna fortsätta och spela lite. Och så är ni välkomna att sitta ner. Lovsångsteamet står bredvid bakom ett tag och bara fortsätter. Så vi har läst från Hebreerbrevet kapitel 10 och vers 19. Om vad församlingens gemenskap grundar sig på. Och lite mer. Så här står det att i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Det betyder att Kristus gav sitt liv, sin kropp bröts ner. Han gav sitt blod för att vi skulle kunna komma in i Guds närvaro i det allra heligaste. Vi har en stor präst över Guds hus. Vad heter han? Vad heter han? Ja. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet som jag sjöngt här. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Det är fantastiskt att få ett renat samvete. Och med en kropp som är badad i rent vatten. Och det förstår ni att det handlar inte bara om vår egen fysiska kropp, utan den reningen som vi har fått som församling, som Kristi kropp, som Guds barn, genom att Jesus dog för oss och hans blod utgjuts. Och så står det så här, och nu handlar det om trohet och Guds trofasthet som vi sjöng här. Stor är din faithfulness, din trofasthet. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Till den som har gett oss löftet är, han är trofast. Alltså om någon lovar dig någonting, jag tror säkert någon har lovat dig den senaste veckan och inte hållit det. Är det någon som varit med om det? Ja, jag tror att många är med om det ganska så ofta. Det händer ofta. Du kanske har lovat någonting som du inte hållit? Ja, förmodligen. Men hör här, den som har gett oss löftet är trofast. Och så går jag ner här. Och så plötsligt så vänder det. Och så talar Hebreerbrevets författare inte bara om Gud. Så då talar han om oss. Om Gud är trofast, hur tror du då att Gud vill att vi ska vara? Kunde någon räkna ut det? Om Guds egenskap, Guds karaktär är, han är trofast, så säger han så här: låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Det är så lätt att bara tänka att Gud, han är trofast och han står fast vid sina löften. Men Gud, han vill forma oss efter sin bild, efter Jesus Kristus. Han vill att vi ska få frukten trofasthet, att vi ska bli trogna, att vi ska hålla fast också i församlingen, med varandra, i kroppen, i äktenskapet, i familjerna, i vår tjänst. Jag tycker det har varit fantastiskt med den här lovsången. Att ni bara håller på. Hängivenheten. Att hålla fast. Betyder så mycket för mig. Vi kan landa där. Vi ska få fortsätta sen. Eller vi ska fortsätta sen. Tack Kevin med team. Jag skulle predika för första gången i en gudstjänst. Och så fick jag, inte första mötet, men jag fick välja ämnet själv. Men den här gången, ute på Öckerö, så kom det så starkt att jag skulle predika om... Om du vet var jag ska stå någonstans, så kan du ställa mig där. Inte jag. Visst var det helt underbart. Trodde ni också att det var jag? Nej. Alltså, även om inte ljudet fungerar för talarna, så tycker jag det var så härligt och så maffigt här med lovsången. Eller var det bara jag som upplevde det? Så ska vi ge dem en applåd, eller? Ja. Det är till dig. Se inte så förvånad ut, applåden var till dig. Men det är bara det att just i den här gudstjänsten så är det en busslast med ungdomar och unga vuxna som ska komma med från en konferens. Och då tänkte de att det skulle vara en riktig predikant som predikade, och så var det jag, liksom nybörjaren, och skulle predika om trohet. Och jag upplevde en sån bävan, och jag minns det liksom än idag. Så tänker jag, om jag fick välja precis vad jag vill tala om, en egenskap som påverkat mitt liv så mycket, så var det just trofasthet. Och så läser jag också i andra Korinthierbrevet 11:3 att fienden vill förföra oss i våra sinnen. Och då tänker, vad är det? Hur vill han förföra oss? Han vill ta bort vår uppriktighet, alltså ärlighet och trohet gentemot Kristus. Alltså det är våran innersta relation som Adam och Eva hade med Gud i lustgården. Så vill han plocka bort den också från oss. Så känner du dig anfäktad eller att du vill gå en annan väg, så stå emot och säg nej, jag vill förbli trofast mot Kristus. Men också mot den partner du har. I den familj, i det äktenskap som du står, i din husgrupp, i din församling. Var trofast och trogen. Jag tycker att det är bra att det står så här: uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Jag vet inte varför du firar gudstjänst här idag, men det är kanske någon som har uppmuntrat dig. För mig betyder det jättemycket när jag skulle börja och gå på gudstjänst. Jag har sagt det här förut, men jag kommer med. Jag känner ändå inte Herren. Men det kommer en man till mig som jag hade mycket förtroende för. Och så säger han: Christian, kan inte du följa med imorgon på våran bibelgrupp? Och jag tänkte ju att är det någonting jag vill undvika, så är det liksom en bibelgrupp. Och det som poppar upp inom mig är en massa ursäkter. Hur är det någon som är riktigt bra på ursäkter här? Kan du peka ut dig själv eller någon annan? Det var många ärliga människor här. Bra. Ibland är de bra, ibland är de dåliga. Men för mig var det så här att alltså, jag tyckte det var okej med möte, och jag var jätteintresserad av Gud och frälsningen. Men jag hade ju liksom inte, jag förstod ju inte det här med Bibeln. Så jag tänkte, det här, jag ska bara komma undan. Och direkt vet jag vad jag ska göra den kvällen. Och det första jag säger är att när han inbjuder mig, vill du komma med? Så säger jag ja. Men det var inte planerat. Men det var någonting inom mig som sa, säg ja. Har du varit med om det en gång? Jag fick bara det här inom mig. Nu är ditt tillfälle, nu är din chans. Och så säger jag ja. Men jag skulle egentligen säga nej. Jag spelar fotboll imorgon och det är det roligaste jag vet. Jag tänkte liksom att den ursäkten föll bort. Och när jag väl hade lovat någonting, ja då vill jag göra det. Är det likadant för dig? Jag tycker nu är det lite för sent, så jag går dit. Och det förändrade mig så otroligt mycket. Nu har jag bjudit in människor. Hur många är det som bjudit in någon till en gudstjänst eller ett möte någon gång? Det är de flesta här. Ja. Hur många har fått riktigt bra ursäkt och sagt att det var en bra ursäkt? Ja, jag är imponerad av den. Jag vet vad jag själv brukade säga. Men jag tänkte, nu har jag ändrat det lite grann. Så nu tänker jag att, tänk om vi skulle använda samma ursäkter när det gäller den personliga hygienen. Det blir spännande, va? Till exempel, man brukar ju säga så här att jag gick inte till kyrkan, jag går inte till kyrkan för jag blev tvingad som barn, känner till den? Jag blev tvingad som barn när jag var liten. Eller alla kristna är hycklare, de tror att de är bättre än andra. Känner ni igen den? Eller det finns så många kyrkor, jag vet inte vilken jag ska välja. Men nu tar vi det om hygien istället. Jag vet inte om du lyckas översätta det här. Nu tar jag det här. Varför jag aldrig tvättar mig. Det handlar inte om mig. Du får inte missuppfatta detta nu. Du får inte använda det emot mig. Men jag tvättar mig inte för jag blev tvingad som barn. Det är väldigt tragiskt. Men det är kul att du skrattar. Folk som tvättar sig är hycklare. De tror att de är renare än alla andra. Det finns så många olika tvålar, jag kan inte bestämma mig för den bästa. Jag brukade tvätta mig, men det var så tråkigt att jag slutade. Jag tvättar mig bara vid högtidliga tillfällen, som vid jul och påsk. I feel that. Ingen av mina närmaste vänner tvättar sig. Jag får ingen tid över för att duscha. Jag ska börja tvätta mig när jag blir gammal och smutsigare. Jag gillar inte badrumssång. Sist jag tvättade mig så blev jag otrevligt bemött. Jag vet en som tvättar sig ofta men han luktar illa ändå. Jag tror inte på ett tvål. En gång satt jag in till en hel låda utan att något hände. Okej, den här är grov. Jag är så smutsig nu så att det skulle bli stopp i avloppet om jag badade. Jag ska börja tvätta mig när jag hittar det perfekta badrummet. Eller, jag tror bara på sånt jag kan se och jag ser inte några bakterier. Därför tvättar inte jag mig. Jag är ingen renlevnadstyp. Eller, det är bara gamla och svaga som tvättar sig. Eller, jag har viktigare saker för mig än att duscha. Sist jag var i badrummet så var det ingen som hälsade på mig. Kanske du ska vara glad för. Okej, det är bara barn som tror på tvål. När man blir vuxen förstår man bättre. Så skulle man kunna hålla på. Men nu ska ni höra från ursäkter till att inte komma till en fest. Får ni se om de tycker att det är bättre. Följ med mig Lukas 14, kapitel 15-24. Jag vet inte om det går att få det på väggen, men jag säger bibelorden igen. Lukas 14, vers 15-24. En av gästerna som hörde detta sa till honom: salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Jesus sa till honom: en man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. När tiden för festen var inne skickade han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: kom, nu är allt färdigt. Men det började alla ursäkta sig. Den första sa till honom: jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sa: jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev denne vred och sa till sin tjänare: gå genast ut på gator och gränder i staden och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama. Tjänaren sa: herre, vad du befallde har jag gjort, men här finns ännu plats. Då sa herren till sin tjänare: gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir följt. Till jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. Okej, vad är det som har hänt? Hur många är det av er som har fått en save the date inbjudan till ett bröllop någon gång? Alltså det är inte själva, man vet inte exakt klockslaget, man vet dagen det ska komma en fest och det kan vara ett år innan eller 9 månader innan. Har ni fått den? Ja, till och med jag har fått en sån. Är det någon annan som har fått en save the date? Det är lite unga vuxna här. Man får en inbjudan i alla fall. Och då vet man att då är det. De här människorna som fick den här inbjudan, de visste att det skulle komma en fest. Och på något sätt hade de gett en respons och sagt: att vi vill vara med, vi vill komma. Men tjänarna skickades ut, alltså nu är det färdigt, nu är festen, nu ska ni komma. Så är det ju idag också. Vi som troende, vi vet att det kommer en fest. Vi vet att det kommer ett himmels bröllop. Vi vet att vi är inbjudna av Herren. Men vi har också sagt ja eller save the date. Men när det väl händer, är vi redo? När Gud vill att vi nu ska ni komma in i min närvaro. Nu ska ni komma in i festen. Eller nu ska ni komma in i huset som det handlar om här. Nu ska det vara all in. Då kommer ursäkterna. Och nu ska vi se om de här ursäkterna duger. Den första ursäkten handlade om vad då för någonting? Han hade köpt en åker. Och precis när festen skulle ut och börja, då skulle han se på åkern. Visst är det en giltig ursäkt? Precis när du liksom har köpt din mark eller ditt hus eller din bil eller någonting. Precis när Herren kallar dig, då ska du ut och testa den. Jag tror att det är bättre att testa den innan man köper. Håller ni med? Det finns någonting i det här tänket som jag tror att Herren avslöjar. Vad skulle den andra göra? Han skulle ut och kolla på oxarna. Ja. Det kanske det var det här. Det var liksom två bilar då. Men det var arbetsresor. Det var business. Det var affärerna. Så det finns alltid någonting som hindrar. Och vi tänker, nej, men den sista i alla fall, han som hade gift sig. Det var ungefär som att, jag tror inte det var samma dag. Jag tror liksom att han hade gjort det. Och nu vill han ägna sig åt sin relation. Och jag tror att allt det här är naturligt. Håller ni med? Vi har ett liv. Vi köper saker. Vi har affärer. Vi har relationer. Men det som är kallelsen och utmaningen till oss är att ge Herren den första platsen. Så när han kallar så blir huset följt. Och nu är det inte så. Jag har tänkt på det flera gånger. Tänk om du kunde stå så här. Nej, men gå ut en gång. Övertala dem. Kompromissa. Säg till dem, det gör ingenting att du inte kommer. Eller, ja, men jag förstår dig. Du kan fortsätta att leva ut det här. Vi skjuter på festen ett år. Då märker vi det här radikala Jesus som säger, ja, okej. Nu bjuder ni in andra istället. Halta och lytta och nya människor ut på gator, ut på gränder och bjud in till festen. Kanske inte bara på valborgsmässoafton, utan det blir den nya livsstilen. Att man bjuder in dem som vill vara med när Herren kallar. Jag har tänkt på det här, jag har ju varit pastor i 34 år snart. Tänk om jag skulle hålla på bara med dem som inte ville. Tänk vad befriande det var för mig att få komma till barn, komma till ungdomar, komma till skolor, komma till platser och inte bara liksom hålla på i kyrkan och försöka köta in de som inte ville komma, som ändå inte var nöjda, som ändå ville ha ytterligare någonting eller som hade krav, utan bara få söka nya människor och bjuda in. Jag tror att det här finns i Guds hjärta. Han kallar oss att se till att det här huset blir följt. Inte med dem som inte vill vara här. Inte med dem som redan har valt någonting annat. Utan de som bara säger, får jag komma? Det är ju nåd. Jag kommer. Jag vill vara med. Idag i församlingarna så är det barn, ungdomar och nysvenskar som är de som kommer. Duger det? Ja, det duger och blir över. Men jag tror att det kommer att bli ännu mer som längtar efter Gud. Nu är det inte alltid så lätt att vara trofast. Vad säger fru Wendersten? Har du ett inlägg här? Hon vet inte om det passar. Tror ni att det passar det hon kommer att säga? Sju personer vill. Han syns inte där bak. Nu ser jag något. Där ja. Vi tar denna.
Då talar jag till de sju och ni andra får det på köpet då. Vi var i Bildal på förmiddagen, Christian och jag. Och så pratade vi på vägen hit lite grann om församlingen och trohet och så. Och jag tänkte att jag tar inte det om äktenskapet just nu, Christian. Vi tar församlingen först. I Apostlagärningarna 2 så står det så här och 42. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen. Vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Jag ska bara stanna till det lite. Man kan ju, när vi läser ordet fruktan, då tänker vi ofta på rädsla. Men fruktan betyder egentligen respekt och vördnad. Det är positivt. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket och Herren ökade vardagsskaran med dem som blev frälsta. Där står ju faktiskt att de höll troget fast. Nu kanske inte vi kan leva riktigt på det sättet att vi kan sälja allting och allt gemensamt. Men det finns någonting som jag tror att när vi läser de här verserna så känner i alla fall jag att man längtar tillbaka. Eller man längtar till en sån gemenskap att det ska vara så naturligt att vi längtar. Men vi vill vara tillsammans som Guds folk. Vi vill mötas, inte bara på söndagen, utan vi vill ha den här relationen, gemenskapen. Och det verkar ju faktiskt när man läser som att det var inget tvång, det var inget jobbigt, det var ingenting liksom någon bara, nu måste du göra det här. Utan jag tror att det kom från hjärtat, en längtan. När man möts tillsammans, man delar livet, man delar olika saker, man ber tillsammans, man gör roliga saker tillsammans. I tisdag så i våran hemgrupp så bar vi mycket för församlingen och jag tycker det kändes så inspirerande, så härligt att man tillsammans kan be för församlingen. Mm. Och jag berättar för Christian, det finns faktiskt tider i mitt liv och kanske i ditt med då man kanske inte känner, yes vad underbart, jag ska gå till kyrkan på gudstjänst. Våra liv de innehåller ju olika säsonger. Eller hur? Vi har 4 vuxna barn nu. Men det fanns en tid då de var små. Och alla skulle på med kläder in i bilen och man skulle vara på gudstjänst. Och Christian var alltid den som predikade eller ledde möte. Så jag var ofta ganska ensam. Men jag hade en fantastisk församling som hjälpte till. Och sen skulle alla hem. Och Christian skulle ofta stanna kvar och prata med någon. Mm. Och ibland så tänkte jag så här, när liksom man var alldeles svett och man skulle kanske amma någon och någon skulle byta blöja eller någon skulle på toaletten, så kände man, varför gör jag det här egentligen? Jag kunde lika bra vara hemma och ta det lugnt och ha en härlig förmiddag. Men så tänker man ju såklart lite till, jo men jag gör det här för att jag tror att församlingen är viktig. Mm. För att jag vill att våra barn, de ska från det de är små så ska de känna att det är naturligt att komma på gemenskapen. De ska känna att det är naturligt att fira gudstjänst. Så ibland var det ett litet pris att betala. Men det var verkligen värt det. Även om jag inte kunde höra predikan och säkert känner många av er igen er. Men det har också funnits tider då man kanske inte alltid har känt så där jätteroligt på ett annat sätt. Och det har faktiskt upplevt att Gud har sagt till mig, och nu ser jag det här som en uppmuntran, då jag har upplevt att Gud har frågat mig, hur mycket har du bett för församlingen? Jag har i alla fall upplevt att det betyder väldigt mycket. Om man ber för sin församling, om man ber för dem som är syskon, systrar och bröder, för de som är lemmar i samma kropp, då tror jag faktiskt att det väcks en kärlek i ens hjärta till sina syskon. Till att också komma och dela gemenskap. Och jag har verkligen upplevt det väldigt starkt att förbön ändrar också min attityd. Mm. Även till att komma på bönemöten, komma på gudstjänster, att dela gemenskap. Så att be för varandra, att be för församlingen, det tror jag är jätteviktigt i att vilja också vara trogen i gemenskapen.
Tony, kom. Du säger någonting ibland som inte är sant. En otrevlig inledning, va? Jag fick ju ert intresse. Han säger att han är den minste. Men jag förstår inte hur man kan vara minst när Jesus säger att den som är som ett barn är störst.
Amen. Och när Johannes sa att alla de som är kortare än honom skulle gå ner till...
Jag var på väg också.
Ja.
Fast du får mig att känna mig större och det är sen uppmuntrar. Visst är det så här? Att den som är mindre får en annan känna sig större. Hängde ni med nu? Jag får förklara då. Eftersom jag har två som inte förstod så ska jag förklara det här. Att om man är för mycket, om man är för stor, så känner man inte att man får utrymme i gemenskap. Håller ni med om det? Nej. Då tar jag det igen. När man är i en gemenskap där man behövs och man får utrymme och man inte bara känner sig liten och tilltryckt, så vill man vara med. Och hela Tonys personlighet är ju en sån. Han är ju, vi har ju en mansgrupp tillsammans. Det är gripande, eller hur? Vad tyst du är idag, Tony. Känner du dig
jag bara,
för lägen?
Jag väntar bara på...
Du väntar bara för att komma fram till det jag ska säga.
Ja. Ja. Nu pratar för mycket ibland.
Ja. När vi kör från Bildal och ska hitta en parkering och så tänker man, Tony han finns alltid där någonstans i kyrkan när han inte kör buss. Men idag var han utanför kyrkan. Tänkte, vad är han parkeringsvakt idag? Eller vad är hela vad han gjorde utanför kyrkan idag?
Jag delade...
Titta på dem. Titta på dem så här.
Ja, vi har ju fått fina flyers, som det heter på nyspråk.
Ja.
Modernt. Traktater på min tid. Ja, så jag stod här ute och delade ut dem. Och till de som gick förbi där och så.
Ja.
Det var trevligt.
Vad sa du? Ja.
Jag tror hon menar att jag ska spela något.
Nej, jag tror inte det. Jag ringer. Jag tror det är sprida. Dela. Dela ut, ja.
Amen.
Gud spelar. Ja. Vi återspeglar Gud. Ska vi ta den? Nej? Ja. Men vi får snart. Vi förstår ju vad du menar. Jag tror i alla fall. För mig var det som en uppmuntran att se. Ja, men så här är det ju. Det finns ju olika. En del tänker så här. Ska jag gå till mötet eller ska jag gå till kyrkan? Och en del tänker så här. Vem ska jag ta med mig? Händer med att vara olika. Alltså den som är nyfrälst tänker ju oftast liksom, vem ska jag ta med mig? För han är ju så hungrig och bara vill ha mat. Det är ungefär som en fråga, ska jag äta idag eller inte? Eller ska jag ta med mig någon också? Så går vi ut och äter. Hänger ni med? Det är olika tänk, olika hunger, olika mognad. Men då är det så här, jag måste fråga dig, Tony, varför är du här så mycket? Och där? Har du inget annat att göra?
Ja, det är många som säger så.
Vilket av det?
Nej, men det är glädje och jag älskar att vara med och jag älskar Jesus och jag har tänkt så här. Jag är ju ganska gammal nu. Så jag sa till mig själv, nu herre, resten av mitt liv vill jag bara tjäna dig så mycket som möjligt. Så det är det. Mm. Och det är en glädje också. För att det här är mitt hem, det är min familj. Och jag älskar församlingen.
Men får du någon respons?
Ja, många som säger att de ska komma, men det kommer inte. Men jag tror att de kommer dyka upp.
Och
det är det att man, det räknas också viljan och det här att, ja, att tro på någonting.
Ja.
Och man har ju fått också en kallelse att sprida evangelium och göra någonting. För att om inte jag gör, då händer ingenting.
Nej.
Och så.
Marco, var det Tony som tog med dig till mansgruppen? Eller? Ja, kom. Varför tog du med honom? Jag hade aldrig vågat. Varför tog du med honom till mansgruppen?
Tog jag med dig?
Du tar med alla.
Men det sa du, va? Visst var det han som tog med dig? Du kommer inte ens ihåg alla du bjuder in. Har du liksom ingen
jo,
koll?
Men han satt ju på... Du satt på ett möte här, va? Och så gick jag fram och så bjöd jag honom att komma med oss på mansgruppen. Och jag kände då att... att det inte var slumpen att han hade kommit hit. Utan att det var Herren. Jag tror jag sa det till dig också. Att det är inte slumpen att du är här. Utan Herren har sett till dig och Herren hade kallat dig hit. Och det syns att han skiner upp och han älskar att vara med oss här.
Och idag är du vaktmästare. Är det första gången eller?
Ja, jag har lärt mig det nu. Så Thomas har ju lärt mig det.
Ja.
Jag tänkte bara säga det, mansgruppen, det stämmer det som Tony säger, för att så bad du för mig, eller det var flera stycken som bad för mig, så kom det en sång som du sa till mig, du vet om att du är värdefull. Den fick jag till mig när jag var nyfrälst i kyrkan för många år sedan. Så det var jätteviktigt. Tack Herren, vad du är god.
Det är fantastiskt. Och Pernilla, vill du fortsätta om församlingen, om familjen? De kan få en applåd.
Jag tänkte på det när Christian började tala om trohet. Vi har lovat varandra trohet. Och det är jag väldigt glad för. Men det är inte alltid lätt för Christian, det förstår ni va? Nej, jag ska bara. Nej, men alltså det är så här, det är faktiskt ett väldigt starkt lufte att stå på. För livet är ju inte lätt alltid för någon av oss. Men att veta att jag har gett ett löfte, det är någonting som man bygger på. Och jag tänker också så här att när det gäller församling, när man är med i en församling, så skulle man kunna på ett sätt likna det liksom vid ett löfte eller en grund att stå på. Som man kommer till även om det inte alltid känns jättehärligt eller om det är lite kamp. För om det är någon gång som man har upplevt kamp att gå, så är det ju oftast på söndagen eller när man ska gå till hemgrupp eller när man ska göra någonting annat på församlingen. Jag vet inte om ni känner igen det, men jag tycker att det är väldigt många gånger som andra kan berätta eller när man själv kan känna, men då är det typiskt att det händer eller att det händer och så kommer det bara i vägen. Vet jag.
Ja, preach it.
Nej, Nej, men att se att det faktiskt är en andlig kamp också. Det är motstånd att ge sig in till en församling och församlingsgemenskap. Och jag tror också därför att det är någonting starkt, någonting speciellt som Gud har tänkt. Och vi pratar lite i bilen då att man kan ju faktiskt likna församlingen vid en familj. Och det gör vi ofta. Att församlingen ska vara som en Guds familj. Vi har 4 fantastiska döttrar. Och det är ju inte alltid som man kände så här, underbart, jag får gå upp 4 på natten och sitta hos någon som är ledsen eller har växtverk eller som behöver en torr blöja eller man har sovit dåligt flera nätter eller som tonårsförälder.
Det var länge sedan det med blöjan var så ingen missuppfattade.
Jag sa ju att de var vuxna. Men det jag menar, eller som tonårsförälder när man kanske skulle ut och hämta någon och man skulle köra kompisar mitt i natten. Det var ju inte alltid så här, vad härligt, underbart. Men våra barn, de var ju våra barn. Och man gör ju det, det finns ju här inne. Jag tror också när man ger sig hän till församling och man vill använda sina gåvor. Jag tror att vi alla som är här, vi är tänkta att vara föredömen för andra. Och det tror jag är jätteviktigt att tänka att jag kan inte det och jag kan inte det och jag klarar inte det. Men jag tror att alla är faktiskt tänkta att betyda något för någon annan. Och då kan det också vara som en motivation. vara någonting som hjälper oss att ja, men jag är med, jag ger mig hän, jag kommer ändå. Jag tjänar ändå. Och Guds församling, det är ju inte liksom, där finns ju alla generationer. Det är ju som ett storhushåll, skulle man nog mer kunna likna det vid. Att där finns ju farmor och farfar, där finns ju mormor och morfar, där finns kusiner, där finns nära vänner. Jag tycker att det är en väldigt härlig bild. Och någonting som jag tror vi alla längtar efter, det är att församlingen ska bli mer och mer som en familj. Med familjerelationer i vardagen. Att man kan dela det som är härligt men också det som är jobbigt. Att kunna göra roliga saker. Men om man har den tanken på församlingen så tror jag att det blir en, i alla fall för mig och för många man pratar om, att det blir en större motivation och drivkraft. Det här är ju min familj. Här vill jag vara med. Här är jag trogen.
Jag tycker det var yes, amen. Tycker inte ni det? Ja då. Amen. Lovsångare. Upp. Tack så mycket. Brilla, Tony, Marco, allesammans. Vi kan väl stå upp. Tack Gud. Herren, han bygger sin församling. Han bygger en familj. Han bygger en gemenskap. Förutsättningarna är att vi responderar på Guds trofasthet och går in i samma tänk. Jag tror att om jag ska bygga goda relationer så är inte ursäkter så bra. Bekännelser är ofta bra. För min del från skolan och hela min uppväxt och allt vad det innebar så fick vi inte lära oss att säga förlåt eller bekänna. Vi tränades på ursäkter. Under helgen här hade vi en pastorsträff och en av pastorerna hade en sån här underbar ursäkt som alla skrattade åt. Han sa, han kom för sent för att han drömde så goda drömmar och han ville inte vakna. Jag tänkte, det är så härligt med människor som säger som det är. Det var liksom inte mycket, det är mycket nu, eller det var så mycket trafik, eller han bara sa det, ja, men så här var det. Det är familj, eller hur? Ja. Man kommer in och man får äta festmåltid med sin familj. Det är fantastiskt. Träffa vänner, göra saker tillsammans. Det är väldigt speciellt. Innan mötet så påminner Herren mig om att Christian, jag har alltid kallat dig att tala till de trogna. Skjut inte på människor som inte är med, som inte är där, som inte vill. Men uppmuntra de trogna, de som vill vara med. För de kommer alltid att finnas där. Men behöver lite extra uppmuntran för att orka, lite extra bränsle, en extra kram, ett extra vad skönt att du är här. Men det är ännu enklare om fler i familjen gör likadant. Ju fler det är som omfamnar, bjuder med, påminner, och fler husgrupper som kan växa och utvecklas i den här kärleken, och så växer det. Men jag tror att det finns en kallelse hos dig att också vara en sån här inbjudande som säger, Marco, kom med till min mansgrupp eller vad du nu heter. Välkommen, kom med, eller nu är det fika där nere. Det är lite lättare att gå ner och fika om någon säger, häng med och fika. Eller du kanske är med bjur. Men om du bara ska tänka, jag har ingen bjur mig, eller ingen säger till mig, och det är synd om mig. Alltså det är inte familj. Då känner du redan utanför. Men känn dig med. Vi vill att du ska vara med. Vill att du ska vara inkluderande. Nu när vi har lovsången här, så kan det nästan bli fel. Om de på estraden känner att de sjunger för oss här nere eller här uppe. Håller ni med? På bönebasen i fredag så sa jag till Kevin och gänget, led lovsången mitt i högen. Där alla andra är med. Så är det inte liksom, det blir uppträdande och publik. För det är inte familj. Hur ska vi göra då? Hur ska vi vara mer inkluderande? Hur ska vi vara mer deltagande? genom att vi kopplar med i lovsången. Så det är en utmaning nu, Kevin. Ska du få med dem här? Och vill de inte ha de köttbullarna du serverar, så får du lägga lite extra brunsås på, eller du får göra någonting. Vill ni vara med och prisa Gud? Vill ni vara med och bygga familj? Herren har kallat oss till trofasthet, och det finns någonting som behagar honom så mycket i det. Tillsammans så bygger vi församling. Nu vill jag be en bön för dig. Du som bara vill ha förbön, bara sträck din hand. Du vill att jag ska be just för dig när det gäller de här delarna. Du vill ge dig in i trofasthet. Du vill att karaktärsegenskapen trohet ska finnas där. Du vill inte liksom ge efter för det som den här världen bara vill fresta dig till, utan nej, men jag vill vara med. Jag vill vara med och bygga familj. Jag vill att den här trofastheten ska känneteckna mig och prägla mig, min familj, min husgrupp, min församling eller där jag är. Jesus, så bara lyft din hand nu. Fader, jag ber för alla som lyfter sina händer nu, som bara önskar och längtar efter att du ska göra det där genom den heliga ande. Den skapar den här frukten utav trofasthet i våra liv. Jag tackar dig Gud för att du hjälper oss, och att det får vara som ett signum i församlingen och i familjen. Och det vi gör, det gör vi tillsammans. Och allt utav vi och de känslor ska försvinna till att det är vi. Vi är ett team, vi är en församling. Och vi behöver det alla, vi har samma far. Vi har samma far, vi är syskon och vi är familj Gud. Jag tackar dig för det. I Jesu namn, hjälp oss heliga ande att ännu mer vara inbjudande. Att inte bara tänka på oss själva, utan bara tänka på det vi äger. Inte bara tänka på det här bekvämligheten, utan vi ger oss till dig. Och sätter den första platsen, ger dig den första platsen. Tack Jesus.